Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I det här avsnittet så ska vi prata om kött. Det har kommit in väldigt många frågor om kött. Så vi kommer inleda med att resonera kring vad kött har haft för roll under människans historia. Sen går vi in mer på näringsinnehåll i kött och vilken roll det har i våra kroppar. Men vi pratar också om problem med kött och vad man kan göra i sin kost för att motverka de riskerna som kan finnas. Jag vill också säga att ni får jättegärna gå in på paleoteket.se som nu ligger ute igen. Och där finns det möjlighet att registrera sig på vårt nyhetsbrev. Så välkomna till dagens avsnitt. Jag hoppas att ni ska tycka att det är intressant. Jag tänker att vi kanske skulle börja med att definiera lite. Vad är kött egentligen?
Ja, det är alltid bra att börja definiera saker innan man börjar prata om dem. I den mening som vi pratar om kött idag så är kött då ja, muskler och bindväv och andra funktionella vävnader från djur, fåglar, fiskar och skaldjur och insekter. Och här ingår också vävnader såklart som inte är muskler och bindväv utan även lever, annan inlösbart, lungor och... vad som inte ingår är ägg och mejeriprodukter. Även om de är animaliska. Så att vi pratar inte om animalier utan vi pratar om kött. Det är det vi kommer... det är gränserna.
Bra.
Så att säga.
Bra, då vet vi det. Men vad säger forskningen egentligen om hur människans naturliga kost har sett ut? Hur mycket kött har människan historiskt ätit?
Det är ganska... spännande att kolla på, för det här är ju någonting som är väldigt kopplat till vad det faktiskt innebär att vara människa. För att det har gått sig igenom i långa böcker, likt Nationalencyklopedin, hur människan har utvecklats och vad det har gjort med oss. En bok som jag tycker är bra har skrivits av Richard Klein, som är professor i biologi vid Stanford, och han skriver då mycket om hur människan uppstod helt enkelt. Och det här skedde i korta drag för 2,6 miljoner år sedan i takt med att vi började använda stenverktyg. Och det är en tydlig övergång då från till att använda av stenverktyg och också att kött blev en del av människans kost. Vi började direkt använda de här för att just behandla och ha ihjäl djur helt enkelt. Sen finns det också andra forskare som har tittat på vad den här övergången till en ny kost gjorde med oss rent fysiologiskt. Och när vi började använda stenverktyg och senare började använda elden, de äldsta tecken på eld är ungefär 1 miljon år gamla. Där började man se att kroppen förändrades helt enkelt. Att vi gick från att ha en mer fermenterande, tjocktarmsbaserad tarmsystem till att ha ett tunntarmsbaserat som är mer avsett för absorption helt enkelt. Så att matlagningen och stenverktygen tillsammans gjorde att vi blev människor. Vår hjärna ökade i volym för att just kött är ju liksom en... den perfekta järnmaten, den har precis rätt sammansättning av aminosyror, fetter, mikronäringsämnen, mineraler och vitaminer för att bygga upp hjärnan. Vi blev också, våra tänder började bli mindre, våra käkar krympte och vi blev mindre i kroppen. Alltså vår hjärnas volym i förhållande till kroppsvolym är ju väldigt liten. Om man jämför till exempel med primater som äter vegetabilier, som gorillan till exempel, så har ju den en stor kroppsvolym i förhållande till hjärna och den spenderar i princip hela dagen med att processa föda 9 timmar om dagen.
Man behöver äta ganska mycket om man bara ska äta vegetabilier, menar du?
Ja, exakt. Tiden som människor lägger på att, eller historiskt lagt på att behandla och äta mat har varit mycket, mycket kortare för att vi har möjlighet att använda teknik för att få tag i föda. Och sen använda teknik för att tillaga födan och göra den mer absorberbar.
Mm.
Så uppvärmningen och själva matlagningstekniken som vi använt har varit avsedd att göra näringen mer lättillgänglig och lättsmält. Mm. Och gör det möjligt att ha den här långa tunntarmen och tjocktarmen som bara är en liten bit på slutet.
Mm. Men man åt väl inte bara kött?
Nej. De äldsta tecknen där på... alltså en förutsättning för att äta något mer än kött, som till exempel de här rotfrukterna. De äldsta tecknen där är 1 miljon år gamla ungefär. Att vi, när vi började använda elden så kan man också börja använda rotfrukter som föda. De äldsta tecknen är någonstans runt 780 000 år sedan. Vad det liksom sammansatta, den sammansatta bilden är. Och det här är ett konsensus inom antropologer, forskare, evolutionsbiologer.
som har gått igenom hur människan utvecklas, det är ju att vi har haft en omnivorisk kost historiskt. Och hur mycket som har varit animaliskt respektive vegetabiliskt, det har ju skilt sig väldigt kraftigt. Så det finns egentligen inget svar. Det finns inget svar på vad som blir läxan för oss idag. Utan där måste man måste kolla på helhetsbilden när det gäller de jägare och samlarfolk som vi har tillgång till data från. Om man ska på något sätt försöka dra någon slags lärdom här. Och det finns en artikel som skrivits av Lauren Cordain som vi skulle kunna länka till i show notes. Där han går igenom data från 229 olika jägare och samlarfolk. Och där, om man ska titta på helhetsbilden där, så det finns inga jägare och samlarfolk som vi har data ifrån som lever på enbart vegetabilier. Det känner man inte till några. Utan medeltal så ligger intaget mellan 45 och 65% kalorier från animalier. Och resterande från vegetabilier. Så finns det ju de utliggare som har betydligt högre andel från vegetabilier. Det finns ända upp till 70% vegetabiliska kalorier. Till exempel de här bushmen i kungfolket i södra Afrika. De har omkring 67% har man uppmätt då. Och det finns ju andra exempel från Kitavas befolkning som också hade väldigt hög andel växtkalorier. Så om man kollar på helheten när det gäller samtliga de här folken så verkar det ligga på runt 50%. Och då kan man lätt tänka sig, men vänta nu, det blir ju en jättestor hög med kött på tallriken. Men det är inte så det rent visuellt ser ut. Det ser helt annorlunda ut såklart, eftersom om du en normal portion av kött eller andra animalier har ju så mycket mer kalorier per volymenhet än vad till exempel de flesta bladgrönsaker och grönsaker har. En portion broccoli kan ha 3-4 kalorier på en hel portion, medan en köttbit kan ha 200 kalorier.
Så på tallriken kanske, vad ska man säga då, en fjärdedel eller?
Ja, men det blir ju ungefär som, om man äter hälften. Jag tror att vi har visat det tidigare och jag har pratat om det tidigare, att vegetabilier upptar ungefär 2/3 av tallriken. Alltså mellan 3/4 och 2/3 någonstans där. Och då blir energiintaget ungefär 50-50 från vegetabilier och protein. Protein och fett då. För att fett är ju alltid en naturlig del av de här källorna. Så där någonstans. Alltså man kan säga att de här delarna är otroligt bra på att komplettera varandra. Och att 50-50. Ja, men det är någon slags, det är ju naturligtvis ingen vetenskaplighet i det. Utan det är bara någon slags extrapolering från de bevis som finns, hur liknande, alltså hur människor lever i det vilda.
Just det. Men vet man hur olika nu levande jägare och samlarfolk äter?
Ja, och några av de här, alltså det är ytterst få av de här 229, så är inte alla nu levande. Men de ligger på, och det där beror ju helt på var de befinner sig på jorden. Alltså man har sett att de som äter, de nu levande inuitbefolkningen till exempel, kan ligga på ända neråt 6-15% av sina kalorier från vegetabilier. Medans tropisk regnskog, alltså indianbefolkningen i tropisk regnskog, kan ligga på betydligt högre, ända upp till 40% och så. Eller över 40.
Ja, det var de du pratade om tidigare. Jag trodde det var liksom historiskt sett när du jämförde.
Ja, utifrån det var både och i dem. De innehåller både och, de där grupperna.
Jag förstår.
Så om man kollar här i Norden, vad jägare och samlarfolk i Norden har ätit. Så så har våra förfäder då härlet på någonstans mellan ja, det finns mellan 16-25% i nordligaste Norden och tempererade skogar. Tempererade skogområden, alltså neråt Europa då, på mellan 36-45% från vegetabilier. Medan vi har legat mellan 16-25% här uppe.
Mm.
Men det har ju alltid varit vad man har haft tillgång till. Så att det betyder inte att vi, våra gener, vi här nordbor är avsedda, har gener som är mer lämpade för högre köttandel. Mm. Det betyder inte.
Varför inte då?
Nej, alltså, när vi pratade tillbaka där, de här miljonerna år har ju satt betydligt djupare avtryck. Okay. Och där har människan levt på betydligt högre andel vegetabilier i de här tropiska regionerna där vi utvecklades till exempel. Vi kan helt enkelt leva på väldigt skiftande intag.
Ja, intressant.
Så, men med en stor volym vegetabilier på tallrikarna blir det. Det ser ju ut som vegetariskt typ.
Precis.
En mindre bit kött på det.
Just det. Men vilka näringsämnen får vi egentligen från växter respektive djurriket?
Ja, de är ju otroligt bra på att komplettera varandra. Och det finns specifika näringsämnen som bara finns i växter, i vegetabilier. Och så finns det vissa som bara finns i kött. Och de som då finns i vegetabilier, det är till exempel C-vitamin. Som när det gäller läkning och kronisk sjukdom är otroligt viktigt för slemhinnefunktion och hälsa. Och vad man ska säga, läkning och utbyte av bindvävsvävnader. Sen finns det också någonting som är otroligt viktigt är ju de prebiotiska fibrerna som avgör vad det finns för typ av mikroflora i tarmen. Sen finns det också polyfenoler, flavonoider, karotenoider.
Och vad är det för något?
Det är växtämnen som finns av olika skäl finns i växter, oftast som ett antioxidantskydd mot solens strålar.
Mm.
Men de har ju otroliga främjande effekter. Och de har ju satt i samband med skyddande effekter för näthinnan. Andra polyfenoler kan förstärka antioxidantförsvaret i kroppen. De är hälsofrämjande helt enkelt.
Och vi kommer brukar prata om antioxidanter.
Ja. Sen att jag vill inte använda det.
Nej.
För det är inte definitivt en generell roll som de alla har.
Nej.
Vissa av dem är prooxidanter. Men de har helt enkelt en rad främjande effekter. Och just specifikt när det gäller, vi talar ju mycket om tarmintegritet och tarmhälsa. Där har flera polyfenoler, flavonoider, har effekt på integriteten av tarmslemhinnan. Men vi ska inte prata specifikt om det idag. Det är helt enkelt så att flera av de här växtspecifika kemikalierna har goda effekter när det gäller det som finns i kött också.
Mm.
Och det som finns specifikt i animaliska livsmedel, det är ju hela B-vitaminkomplexet. Där särskilt B12, det finns inte inom vegetabilier. Och det är ju otroligt viktigt. Hela B-vitaminkomplexet är väldigt viktigt i nästan alla av kroppens organsystem egentligen. Men för hjärnan, alltså och neurologiska sjukdomar, så har ju B12-vitaminen en väldigt tydlig roll.
Mm.
Och får man B12-brist, gud förbjude, så råkar man ut för kognitiva symptom och hjärnskador som inte är reversibla alla gånger.
Mm.
Så att det vill man ju såklart inte råka ut för. Men just B-vitaminkomplexet finns bara i kött, fisk och fågel.
Man kan äta tillskott då, om man till exempel äter vegetariskt?
Ja, fast av olika skäl så är tillskott brukar sällan ge upphov till samma goda resultat.
Mm.
Eftersom det är en hel historia för sig. Det borde vi egentligen gå igenom i en egen show. Mm. Varför just tillskott? Det har att göra med saker som att vad är biologiskt aktivt?
Mm.
Vad är biologiskt tillgängligt? Vilka är de korrekta nivåerna som är liksom biologiskt kompatibla med människans behov?
Mm.
Det fuskas en hel del med de olika formerna helt enkelt.
Mm.
Alltså vad som kallas för omega-3 är inte alltid biologiskt tillgängligt och användbart.
Mm.
Vad som kallas folat eller folsyra är inte alltid användbart. Så att
mm.
vitaminpiller har inneboende problem med sig.
Mm.
Men nog om det.
Mm.
D-vitamin är en annan sån sak som då finns i en specifik form i just kött, fisk och fågel. Som heter 25-hydroxykalciferol. Och den tas upp väldigt snabbt och effektivt och blir till användbart D-vitamin i kroppen. Viktiga roller vid för immunförsvaret. Immunförsvarets celler har D-vitamin otroligt viktiga funktioner i regleringen av immunförsvaret. Sen också järn från rött kött tas upp betydligt enklare än järn från växtkällor till exempel. 30-40%.
Nu sa du järn från rött kött. Är det inte järn i fisk?
Nej, jag hade tänkt att gå in på det specifikt okay, faktiskt.
Mm.
För att just mineralinnehållet i rött kött skiljer sig ganska mycket från vitt kött.
Mm.
Så det är någonting som skiljer sig. Så saker som zink, koppar, fosfor, krom, selen. Selen finns ju mycket i fisk såklart.
Mm.
Men de övriga är betydligt högre i rött kött än i vitt. Det är helt enkelt så att det är ganska lika när det gäller B-vitaminkomplexet och D-vitamin. Där skiljer det sig inte så mycket mellan vitt och rött kött. Men när det gäller B12 och zink och de andra mineralerna, då har rött kött mycket mer.
Mm.
Och sen är det också så att om man då med vitt kött menar till exempel kyckling och fläsk, så har de köttsorterna en fettsyrasammansättning som återspeglar vad de äter.
Mm.
Mera än vad mer än vad nöt har.
Vilka hade det, sa du? Vilka hade en tydligare?
Kyckling och fläsk.
Kyckling och fläsk, ja.
Och det är ofta betraktat som vitt kött då.
Mm.
Där, i och med att de inte idisslar, så har de högre nivåer av de här fetterna som finns i spannmål, som inte alla gånger är så bra för oss.
Mm.
Och de fetter som istället finns i nötkött, de har en mycket bättre sammansättning helt enkelt, i och med att de har hjälp av sin mikrobiologi att bryta ner alfa-linolensyra och istället göra om de fettsyrorna till långa. Ja, de gör om dem till mättade fettsyror i högre grad.
Mm.
Och fettinnehållet är en stor skillnad också. Så att både när det gäller mikronäringsämnen och mineraler och när det gäller fettkvaliteten så finns det en skillnad mellan rött och vitt kött. Och rött kött har då bättre.
Mm.
Men det är inte, man kan inte dra någon punkt där, för att det finns andra nackdelar med rött kött.
Mm.
Om man ska komma in på dem så kommer man in på det här med, vi kanske skulle börja prata det där om cancer.
Ja, just det, för det brukar ju folk fråga.
Ja, finns en rad, ja, det skrivs ju saker hela tiden. Och man ska inte ta helheten i det här för stort allvar, för det kommer komma nya studier som visar att rött kött kan ha samband med cancer på olika sätt.
Mm.
Det betyder inte nödvändigtvis att det är så. Och särskilt inte om man tar ett helhetsgrepp på hur kosten ser ut. Och för att förtydliga lite vad jag menar där så. Ja, det finns en mekanism till exempel som man lyft fram som har att göra med hemoglobin.
Mm.
Och det är den molekyl som bär. Det är det som gör rött kött rött helt enkelt. Och som bär järnet i en hemgrupp för att binda syre i blodet och så. Och den här gruppen kan då, när den bryts ner av bakterier i tarmen, när den metaboliseras, så uppstår det där längs vägen cytotoxiska steg i den nedbrytningen. Och den här cytotoxiska effekten kan då helt enkelt balanseras och begränsas om man äter klorofyll, Klorofyllringen har i princip, ja, om man kollar på två bilder av dem sida vid sida, så har de i princip samma form. Och de har ju då, när de konkurrerar i metabolismen av den här samma pathway av nedbrytning, så uppstår det där inga cytotoxiska delmetaboliter. Det innebär att om man äter grönsaker och särskilt bladgrönsaker tillsammans med rött kött, så balanseras och elimineras den här risken.
Mm. Och cytotoxisk, det betyder på något sätt giftig.
Ja, eller? Exakt. Att den kan ha samband med uppkomst av olika typer av cancerformer för tarmen.
Så att om man bara skulle leva på rött kött, så är risken stor att man får cancer. Men om man äter kött...
Nej, inte
kött...
stor. Den är fortfarande liten. Men det är ändå en risk som man måste prata om. Man kan inte bara ignorera den.
Nej, men det är inte så många som bara äter rött kött. Utan oftast, som vi pratade om, så äter man en liten andel kött på tallriken.
Ja,
och mycket
exakt.
Grönsaker.
Ja.
Så att om man har en rädsla för det här med cancer och rött kött, så ska man bara se till att ösa på med grönt.
Ja, och det här är en... Ja, men exakt. Och där är ju den aktiva gruppen en annan i klorofyll. Men i övrigt är den här purin-gruppen som då, en strukturell grupp som då håller järn i köttet. Och i växterna så är ju den gruppen magnesium.
Mm.
Och det är därför allt grönt innehåller magnesium.
Mm.
Men att balanserar man de här två, så eliminerar man den här risken. Och det har man då visat i studier på djur. Mm. Framförallt för att det är svårt att göra det här på människostudier av flera olika skäl.
Mm.
Men då har man helt enkelt kunnat eliminera risk, den här pro-cancer-effekten som man sett av hemjärn. Men det finns andra mekanismer också.
Mm.
Det här är bara en av flera.
Finns det något mer du skulle vilja nämna?
Ja, en som varit känd länge, det är den här TMAO-mekanismen. Och den mekanismen har fått sitt namn av en slutmolekylen i en lång kedja av skeenden. Som inleds med en aminosyra som finns i kött som heter karnitin, L-karnitin.
Mm.
Och den finns där i riklig mängd i kött. Och när tarmens bakterier bryter ner den här aminosyran. Den tas ju upp i största mängd, men den metaboliseras också. Och då bildas trimetylamin, som är TMA då. Och vissa typer av bakterier kan ombilda TMA till TMAO. Alltså trimetylaminoxid. Det är det TMAO står för.
Mm.
Och den har cancerfrämjande effekter.
Mm-hmm.
Men det finns då specifika bakterier som gör det här. Och det är inte alla bakterier som gör det, utan det är en specifik typ av bakterier som heter Prevotella.
Mm.
Den sista steget i omvandling till den här farliga molekylen görs av Prevotella, som då lever av de fibrer som finns i spannmål primärt.
Mm-hmm.
Så den klassen av bakterier är förhöjd i tarmen när man äter en klassisk svensk husmanskost med pasta och bröd.
Mm.
Äter man inte pasta och bröd eller äter en paleolitisk kost, så har man betydligt lägre. Så i populationer som inte har spannmål eller spannmålsliknande delar i sin kost, så är Prevotella låg. Och då omvandlas inte TMA till TMAO, som är den farliga substansen.
Mm.
Så.
Ja, men nu förstod jag.
Jag tror att man kan komma ihåg alltså att kött innehåller karnitin.
Mm.
Karnitin metaboliseras till TMAO.
Mm.
Och det sista steget av omvandling från TMA till TMAO görs av Prevotella, som är en spannmålsbakterie.
Mm. Ja, men det där fattade jag.
Jag jättemycket.
Yes!
Så.
Mm.
Och även det sista steget har att göra lite med specifika saker som har med det moderna tillståndet av typ läckande tarm och dysregulerat immunförsvar.
Mm.
Och det har att göra med någonting som, jag vet inte om alla känner till det här lika mycket, men det finns någonting som heter NEU5GC. Och det namnet är inte speciellt viktigt. Men det här är då en salicylat. En kemisk substans som bildas i i muskelvävnad hos de flesta djur. Då. Även apor och så. Men människan har fått det här muterat, troligtvis som en anpassning för att slippa från malaria en gång i tiden. Och vad som händer när vi äter kött, och då finns det en EU5-GC i köttet, och det integreras i våra celler. Och mot den här strukturen så kan det bildas antikroppar. Och bildas det antikroppar så rekryteras immunförsvaret dit, och det uppstår inflammation, och det kan föröka cancerrisken.
Mm.
Men vad man har sett är att det här, alltså, varför bildas det antikroppar mot den här?
Mm.
Alltså det är inte något som alla får.
Nej.
Utan det är någonting som, precis som antikroppar kan bildas mot en kroppsegen vävnad, är en del av ett felreglerat immunförsvar, en autoimmun reaktion, så är troligtvis den här autoimmuna processen, som är inflammationshöjande, också beroende av de felregleringar i immunförsvaret som uppstår när man har läckande tarm och andra genetiska faktorer i kombination med en trigger. Alltså hela det här glutenbaserade grunden för att utveckla autoimmuna sjukdomar.
Så gluten plus kött blir inte en bra kombination?
Precis. Nej, men precis.
Men klorofyll plus kött,
ja, men det är
en bra kombination.
Det är en mycket bra vinnande kombination. Ja. En ytterligare en sak som jag inte nämnde där, tror jag. Jag kommer att tänka på det nu när vi pratade om läckande tarm. Det var ju med zink. Som också, alltså zink är ju otroligt, finns ju otroligt stor mängd i rött kött. Och i lever. Och det här är ju någonting som, zinkbrist är ju verkligen, det är ju kopplat till aktiveringen av den immunstimulerande molekyl som bildas vid till exempel celiaki, som är en autoimmun sjukdom. Där ser man att zinkbristen är kopplad till uppkomsten av den här kombinationen av transglutaminas och antitransglutaminas antikroppar. Mm. Har vi pratat om det?
Nej, det förstår jag inte riktigt.
Alltså,
det har vi nog pratat
zinkbrist.
Om.
Om vi går tillbaka så då.
Ja.
Zinkbrist kan öka risken för utlösande av vissa typer av autoimmuna sjukdomar. Lokalt i tarmen. Och det här har ju då spekulerats i om det kunde ha, att det kunde vara en mekanism i andra än just celiaki. Alltså att en stressreaktion kan ju få göra att man får lågt zink lokalt i magen. Och zink får man ju i sig genom kött. Och det är ju vanligt att, ja, men utesluter man kött, så skulle det kunna vara så att man liksom utsätter sig själv för risker när det gäller hur immunförsvaret kan fungera lokalt. Alltså utesluter man helt enkelt de här vitaminerna och mineralerna, som är otroligt viktiga funktionella delar av immunförsvaret, så är det naturligtvis så att immunförsvaret kan stressas på olika sätt. Och det här är en stressreaktion.
Vilket kött ska jag välja då om jag vill ha ett så hälsosamt kött som möjligt?
Ja, när det gäller olika djurslag så lagrar de in fett på olika sätt. Och man kan säga att den stora skillnaden är mellan djur som har aktiva mikroorganismer i magen och de som inte har det på samma sätt. Så djur som idisslar, de har ju då i vommen bakterier som bryter ner fetterna mycket i det de äter. Så man skiljer då i fettkvalitet ganska stort när det gäller kyckling och fläsk, som då tar upp det fettet som de äter. Och det innebär att de generellt sett får sämre fett i sig än nötkreatur. Eftersom nötkreaturen, deras mikroorganismer bryter ner även spannmålets negativa fetter, omega-6-fetter. Så den stora skillnaden är i kvalitet är mellan djur som har fått industriellt foder då, och konventionellt uppfött kyckling och fläsk. Det är lite sämre. Men det finns även en skillnad i kvalitet som är ganska stor när det gäller gräsbetat nötkött och konventionellt uppfött nötkött. Och om man tittar lite närmare på analyser av fettsammansättningen, för det är där det skiljer sig framförallt. Om man kollar på mineraler, om man kollar på proteininnehåll, om man kollar på B-vitamin, zink och så, det skiljer sig inte så mycket. Men det är just i fettkvaliteten som det skiljer sig mellan gräsbetat och konventionellt. Och då, jag har tittat närmare på 7 olika jämförelser mellan då, det är några olika korsningar av raser. Det finns Angus, Simmental och Hereford. Simmental och Hereford är väldigt vanliga i Sverige, bland de vanligaste. Och där kan man ju se då dels att det skiljer sig ganska mycket i hur mycket fett de lagrar in då. Men den stora skillnaden, det är nästan ingen skillnad alls i omega 6 mellan de här. Om man kollar på Angus till exempel, så är det nästan precis samma, 3,4 gram då. Jag ska inte dra alla siffrorna, men det är alltså en stor skillnad just i omega 3-innehållet. Så man kan se att där har det gräsbetade köttet över alla de här 7 mätningarna är mycket högre.
Mm.
Och när det gäller omega 6 var det ungefär samma. Och det innebär ju då att ratiot mellan, alltså förhållandet mellan omega 6 och omega 3 fetter blir väldigt annorlunda. Det kan vara runt 2 i de flesta fall när det är gräsbetat. Och 9, 13, 10, 8, 6. Ja, det finns vissa som har neråt 3. Och det är ju ganska bra då.
Även konventionellt menar du?
Även konventionellt då. Men det är ganska sällsynt ändå. Så att ratiot blir sämre. Alltså förhållandet mellan.
Alltså när du säger att det är 2 på gräsbetat. Betyder det att det är 2 gånger så mycket omega 3? Eller 2 gånger så mycket?
Man tar alltså omega 6 delat med omega 3.
Alltså det är 2 gånger så mycket omega 6 i gräsbetat.
Ja men exakt.
Och i vissa konventionella så är det 9 gånger så mycket.
Ja.
Och det, man ska ha helst ha en så jämn balans.
Ja, men exakt. Man ska komma ner så mycket som möjligt. Man ska komma ner 1-1 nästan i vissa mätningar av hur jägare och samlar folk har ätit. Men man behöver absolut inte komma så lågt för att få väldigt bra hälsoeffekter. Utan man behöver liksom, man behöver få bort de värsta bulken av omega-6-fetter. Mm. Och där finns det ju ganska mycket då i kyckling och fläsk, men inte i nöt egentligen.
Mm. Men ofta så väger man upp det med andra livsmedel då, så att man får i sig omega 3 från andra livsmedel också.
Ja,
så
exakt.
Att det blir närmare 1-1.
Ja, det är ju då fisk och skaldjur som det finns omega 3 som är användbart.
Okay.
De omega 3-fetter som finns i nötter och frön är inte användbara för människan, för de konverteras inte i människans lever i tillräckligt. Det är i bästa fall någon procentandel. Mm. Och det räcker ju såklart inte. Så det är bara relevant att prata om marina källor till omega 3 parallellt med gräsbetat.
Mm.
Det är de källor som finns. Det är marina källor och gräsbetade källor till omega 3. Det är ganska, det finns ju såklart som man kan överleva även på konventionellt kött och utan fisk. För att man kan syntetisera lite grann i levern. Men det räcker ju aldrig till att få en optimal eller ens bra hälsa.
Mm. Så viltkött då? Hur är det med det?
De har, om jag inte minns fel, det var väldigt länge sedan jag tittade på det. Men de har ungefär som gräsbetat.
Mm,
om jag inte minns fel. Men jag ska inte svära på det.
Du kan kanske inte hitta så mycket spannmål ute i.
Nej. Nej, men och gräsbetat blir ju som vilt ungefär av naturliga skäl. För det är ju den typen av, alltså omega 3 anrikas ju i fettväven. Det kommer ju från gräset.
Mm.
Så ju mer gräs och desto mer blad. Det är så det går till helt enkelt. Och det var en sak till som jag tänkte ta upp. Att det finns ju även CLA.
Mm.
Konjugerad linolensyra. Och det här är en fettsyra som tycks ha, som har visat sig i flera studier, kunna bidra till normalisering av kroppsvikt på personer som är överviktiga.
Mm.
Och det har, Ja, det har testats på grupper. Vi skulle kunna länka den studien. Men alltså CLA finns ju bara i gräsbetat i princip. Det finns ju mycket lägre nivåer. Om man kollar specifikt så finns CLA... Ja, det är nästan alltid dubbelt så mycket. Ja, inte alla. Men det är i stort sett... De flesta mätningar ser betydligt mer CLA i gräsbetat.
Mm-hmm.
Det var inte riktigt så dramatisk skillnad som jag sa först när jag tittade närmare på siffrorna. Mm. Men det är alltid mer i alla fall.
Mm.
Och CLA är ju också en sån här hälsosam fett som den har en normaliserande effekt på insulinkänsligheten, i alla fall i djurstudier.
Mm.
I studier på råttor så har man sett att det kan förbättra och normalisera försämrad glukostolerans.
Mm.
Det betyder att får man bättre glukostolerans, då har man också en bättre aptitkontroll och en bättre skött metabolism. Och då får man, det hänger ju samman då med att man får en lägre kroppsvikt.
Mm.
Så att det kan ju då reducera den här fettmassa helt enkelt hos överviktiga.
Mm.
Sen finns det en rad andra hälsostudier, hälsorelaterade studier på CLA. Så att det är väl en sån där... väldigt hälsosamt transfett.
Mm.
Men
ja, men jättebra. Jag känner att det är gräsbeteskött som gäller helt enkelt.
Mm. Ja.
Men om man inte då känner att man har råd med det och vill väga och köpa konventionellt kött, så är det viktigt att väga upp med fisk och skaldjur.
Ja. Och även där så är ju vilt fångat, alltså även i och med att fisk och fettet där återspeglas ju också av den föda som fisken har fått. Så att, ja, nu har inte jag de siffrorna framför mig.
Mm.
Men man kan bara utgå ifrån att fisk som är viltfångad har ju såklart bättre sammansättning av sina fetter också.
Mm.
Eftersom kommersiella tillverkare lockas ju ofta att använda billigt, kanske vegetabiliskt foder till fiskar.
Mm.
Men det får vi kolla på till en annan podcast.
Ett fiskavsnitt.
Mm. Ja, men att välja viltfångad fisk, ja, precis. Såklart.
Mm. Ja, men bra. Det var en fråga som handlade där med vilket, om man är vegetarian och man vill få i sig protein.
Ja.
Ska jag säga något om det?
Ja, då hamnar vi ju lite utanför vad det innebär att följa det autoimmuna protokollet.
Mm.
Jag rekommenderar inte att man äter en vegetarisk kost om man försöker följa det autoimmuna protokollet.
Nej.
För att det blir då en kost som är fylld av olika tillskott och effekten av dem känner vi inte till.
Mm.
Och det brukar inte bli framgångsrikt rent erfarenhetsmässigt att följa, att försöka och fylla i luckor med proteinpulver och piller. Nej. Det brukar inte funka speciellt bra.
Men jag vet personer som till exempel sagt att de bara vill äta fisk.
Mm.
Alltså AIP plus och fisk bara som proteinkälla.
Ja, och det är klart att det skulle mycket väl kunna funka.
Mm.
Men jag tror jag tror att det är viktigt att man får prioritetsordningen för sig själv liksom klar. Vad är det som är viktigast? Om det viktigaste är att minimera symptom, då kan man sen utforma en kost som är liksom anpassad till det.
Mm.
Men om det viktigaste är att följa en vegetarisk kost och att symptomen kommer på andra hand.
Mm.
Det blir liksom... Ja, då kanske en fiskbaserad kost kan vara...
En kompromiss.
Någon slags kompromiss. Mm. Men jag tror att när man verkligen går till botten med det hela så brukar de flesta landa i att men jag vill ju faktiskt kunna må bra och fungera fullt ut.
Mm.
Och att det blir ju i slutändan det som blir mest positivt i tillvaron. Snarare än att följa någon slags etiska önskemål eller smakönskemål. Eller att man kanske inte gillar det och det.
Mm.
Att det blir ju mindre viktigt med tiden. Det kanske är trösklar som man tar sig över. Och sen så blir det mindre och mindre viktigt ju längre in i den nya livsstilen man kommer.
Nej, men för många som äter paleo och som äter AIP så blir det viktigt också att det är gräsbeteskött. Och det är väl en del av det, att man liksom känner att det ska vara etiskt.
Ja.
Riktigt och så.
Ja, men precis. Och det tycker jag också är viktigt, både kvalitetsmässigt och just den etiska biten. När det gäller den så är den otroligt komplicerad.
Mm.
Eftersom det finns då en, man kan tycka att det finns en falskt uppmålad skiljelinje när det gäller ekologiskt. Att skiljelinjen när det gäller vad som är ekologiskt inte ska gå vid vegetarianismen.
Mm.
Det finns ett försök från olika intresseorganisationer att driva igenom den skiljelinjen. Men den går ju verkligen att debattera. Och jag har väl den uppfattningen att skiljelinjen borde gå mellan den typ av jordbruk som är småskaligt och ekologiskt anpassat. Inte gå mellan kött och vegetariskt, utan vad som är det industriella och vad som är det ekologiskt anpassade småskaliga.
Mm.
Där borde skiljelinjen gå. Och det är en kompis till mig som har skrivit om det. I Dala-Demokraterna har skrivit en krönika. David Jonstad har skrivit en krönika som handlar om precis det här med att den kategoriska köttkritiken är oekologisk.
Mm.
För att den undergräver förståelsen och den målar upp felaktiga skiljelinjer.
Mm. Nej, men det där är ju också viktigt. Men idag har vi fokuserat mycket på näring i kött,
ja.
Eller hur? Mm. Och ska inte debattera detta.
Nej, precis. Helst inte debattera det. Det är inte mitt område.
Nej, precis. Men ändå, det går att läsa den artikeln om man är intresserad.
Ja, men precis.
Mm. Så, men tack så jättemycket för idag.
Tack.
Mm. Hej.
Hej då.
Nästa avsnitt kommer att vara en uppföljning på det här avsnittet med lite frågor gällande kött. Bland annat kommer det vara frågor från vegetarianer som fundera på att börja äta lite kött och vad de ska tänka på. Och så kommer vi prata en hel del om inälvsmat och varför det är bra och näringsrikt. Så lyssna även på nästa avsnitt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmun protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet, som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.